Välkommen till veckans tankar inför söndagen. När vi ska göra ett litet hopp över den kommande söndagen och istället fokusera på texten som hör till en speciell dag som inträffar nästa vecka, nämligen Mikkelsmäss. Så vem är då denna Mikkel? Ja, Mikael, det är en av ärkeänglarna. Det är han som oftast avbildas med ett svärd i sin hand. Och han är den som ska strida för Gud och för oss och besegra ondskan i den sista striden. I Mikkelsmäss text så får vi också möta en ängel vars svärd bokstavligen och bildligt befriar ifrån bojor. Texten är lång, så luta dig tillbaka och lyssna. Och i Apostlagärningarna så står det skrivet: vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av 4 vaktstyrkor om vardera 4 man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. "Skynda dig upp," sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: "Ta på dig bältet och sandalerna." Petrus lydde, och ängeln sa: "Svep om dig manteln och följ mig." Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig." När han förstod hur det var gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. "Du är tokig," svarade de, men hon stod på sig, och då sa de: "Det är hans ängel." Petrus fortsatte att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav dem tecken att vara tysta, och så berättade han hur Herren hade fört ut honom ur fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob och de andra bröderna, och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats. Petrus satt fängslad bakom tjocka murar. Oddsen var minst sagt emot honom, och det visar också vännernas reaktion. Det var omöjligt att fly, och ändå stod han där och bultade på porten. Så vad hade hänt? Det stora miraklet är självfallet att ängeln överhuvudtaget dyker upp där i cellen och väcker Petrus och hjälper honom att fly. Men det finns ett annat mirakel också som är minst lika viktigt som att ängeln dyker upp, och det är att Petrus bestämmer sig för att följa med. Han hade ju kunnat tänka annorlunda. Han hade kunnat tro att det var en dröm. Han hade kunnat bestämt sig för att han hallucinerade. Han hade kunnat vända sig om och försöka somna om igen och vänta på nästa dag. Väntade han på rättegången så skulle han kanske ha en chans om allting gick honom till mötes. Skulle han försöka fly, ja då skulle han med all sannolikhet bli dödad på fläcken av vakterna. Men Petrus vågade följa ängeln och en stund senare så satt han där bland sina vänner. Varför säger jag det här? Jo, därför att jag har mött människor som har varit fängslade. Både faktiskt, bokstavligt och bildligt. Jag har mött de som sitter bakom fängelsemurar. Och deras fångenskap är tydlig för alla. Men jag har också mött de som sitter bakom murar som inte syns. Men som ändå är fångar, trots att ingen ser det. Deras murar kan vara lika begränsade och starka som murar av sten, trots att de är byggda av rädslor, tvivel och skuld. Ibland undrar jag om det inte är den sortens murar som på sätt och vis är värre att befinna sig bakom. Ett fängelsestraff är ju tidsbegränsat. En vacker dag så kommer den där dagen när man låser upp porten och man får gå ut i friheten igen. Men när vi är fångade bakom osynliga murar, då kan ingen tjänsteman i världen släppa ut oss. Nej, den hjälpen måste vi söka på annat håll. Men tack och lov så finns det hjälp att få. Jag brukar tjata om att du och jag, precis som alla andra människor, är skapade att vara fria och lyckliga. Ändå tycks friheten ofta vara så skrämmande för oss. Är vi vana att sitta i de där känslomässiga fängelsecellerna, där vi visserligen kan se någonting annat skymta på andra sidan muren, men där vi trots allt ändå befinner oss på en trygg och välkänd plats. Ja, då är det kanske inte så säkert att vi tar chansen och gör oss av med det som håller oss fångna, även om ängeln dyker upp där i mörkret och skakar i oss. För vet vad jag tror? Jag tror att ängeln står där bredvid oss ganska ofta. Att ängeln vill väcka oss, rusta oss och leda oss ut i friheten om vi bara vågar följa efter. Så nästa gång du känner dig fångad, se dig omkring. Kanske anar du ett svagt ljussken mitt i det mörker som du trodde var så kompakt. Känn efter. Kanske är du inte så hårt bunden som du först trodde. Kanske är inte murarna fullt så tjocka och riktigt så höga. Framförallt, när rösten som kallar dig till frihet ropar på dig, så svara och följ efter. Någon väntar just på dig. Och du har inget att förlora. Gud välsigne dig.